Välkommen Magnus Andersson, rektor på Kringlaskolan.
Tack så jättemycket.
Vi kör på en gång då.
Kör.
Kan du berätta lite grann om övergripande om Kringlaskolan och förutsättningarna?
Förutsättningarna. Kringlaskolan ligger i Södertälje i Geneta. Geneta är ett särskilt utsatt område. Vi har F-9, 546 elever, cirka 70 personal. Många av våra elever läser svenska som andraspråk, så att vi behöver tänka på att jobba väldigt mycket språkutvecklande för att lyckas med barnen och att de ska få en framgångsrik skolgång. Så att det är det stora som vi har att jobba med, och för att nå dit så har vi också fått jobba väldigt mycket med tryggheten. Skolan har ju två stadiga ben. Det ena benet är kunskap och det andra är trygghet. Men för att de ska nå kunskap så resonerar vi verkligen att miljön måste vara trygg. Så att det är någonting vi fokuserar väldigt mycket på.
Vad gör ni konkret för att skapa den här tryggheten?
Ja, det är väldigt många parametrar i det. Men vi har någonting vi kallar ett trygghetspaket som genomsyrar skolan. Vi har också satsat mycket på funktionerna ifall vi tänker elevhälsa. Att vi har till exempel en kurator på heltid som är här varje dag i veckan. Vi har en skolsköterska som är här varje dag i veckan, även fast vi kanske egentligen är lite för små för att ha dem på fulltid. Men utifrån de behov som finns på skolan så tycker vi att elevhälsan verkligen fyller en funktion. Vi har också två stycken socialpedagoger på skolan. En som jobbar här där vi sitter just nu då i A-huset som är F-6. Och så har vi också en socialpedagog som jobbar på högstadiet 7-9.
Jag måste bara fråga, det är nyfiken på. Vad gör socialpedagogen på skolan?
Det ser lite olika ut. För du börjar här i A-huset som är med de yngre barnen som sagt. Så jobbar väldigt mycket med att stötta upp runt sociala frågor, att få barnen att fungera socialt. Och det kan både vara att vara med i det värdegrundsarbete, att coacha och även vara delaktig i när vi jobbar med värdegrundsfrågor, hur man fungerar socialt och hur vi ska bete oss. Men också ute på rasten, att driva en verksamhet där som är fungerande. Men det kan också vara på individnivå, att man skapar strukturer för att eleven ska lyckas socialt. Så det kan vara lite på olika nivåer. På högstadiet så är det dels de här frågorna också, att stötta socialt. Men den personen jobbar också som heltidsmentor. Så att den är också mentor åt eleverna på högstadiet.
Är mentor för alla elever eller bara för vissa?
För alla elever. Så den är mentor för 160 barn på högstadiet.
Hur jobbar elevhälsoteamet mer i detalj? Finns det liksom en tanke där? Det måste du göra såklart. Hur ser den ut?
Så ser det såklart ut. Elevhälsan. Stora fokus är att jobba övergripande, att jobba med stora frågor runt hälsofrämjande arbete. Så att de stora punkterna när vi ses är att jobba för helheter på skolan. Kan vara att utveckla rastverksamhet, det kan vara att utveckla hur vi startar upp ett skolår, det kan vara hur vi ska jobba runt närvaro och hantering till exempel och skapa goda strukturer där, vilket vi har jobbat med över tid. Men elevhälsans stora fokus är att göra så bra som möjligt för alla barn. Sen såklart kommer vi också in på gruppnivå och individnivå. Men det stora fokuset ligger för helheten för skolan. För vi resonerar som så att lyckas vi bra med helheten så kommer också många barn gynnas av det.
Hur konkret kan det arbetet se ut?
Ja, till exempel då så har vi tagit fram ett system med hjälp av elevhälsan hur vi startar upp ett läsår som vi precis har gjort här då. Och då sker det alltid genom ett välkomstsamtal. Det första som händer varje läsår är att barnen får komma till skolan med sina vårdnadshavare och träffa sin lärare. Det är det första som händer. Dels har ett syfte rent socialt att man ska få komma till skolan. Man ska få kanske känna sig trygg. Vissa tycker att det kan vara lite otäckt att komma tillbaka till skolan eller om man är ny på skolan. Man får också en möjlighet att kanske berätta om det har hänt någonting över sommaren som är bra för oss på skolan att känna till. Ja. Det kanske har varit konflikter, vi har ju mycket med sociala medier, vad har hänt? Hur kan vi tänka när skolan ska starta? Men det är också det första IUP-samtalet, så att vi kommer in på det andra benet som handlar om kunskap. Då. Mm. Fall vi pratar om äldre, eleverna har ju väldigt bra fokus att börja läsåret med ett samtal. Dels utifrån trygghet, men dels också utifrån kunskap. Efter det så har vi någonting vi kallar våra värdegrundsveckor. När vi på olika sätt jobbar med trygghet och värdegrundsfrågor. Kan te sig lite olika beroende på om du tittar på de yngsta eller de äldsta barnen. Men fokus är att skapa trygga grupper och jobba med viktiga frågor.
Hur går det till konkret?
Det går till så här. Att den första, kan man säga, skoldagen efter vi har haft de här samtalen, så har vi alltid att vi firar att skolan startar igen. Vi firar skolstart, som vi kallar det. Ofta med någon form av jippo, att lärarna på något sätt gör någonting kul. Fokuset ska ju vara just det, att vi firar att skolan börjar. Men jag tycker inte bara man ska fira när skolan slutar i juni, utan det är också kul när skolan börjar igen i augusti. Efter det så samlar lärarna upp sina elever, och då börjar vi alltid utomhus. Vi går inte tillbaka och sätter oss direkt i en bänk och på så sätt går tillbaka till kanske den strukturen som också var i juni. Utan det här är en ny start. Vi börjar utomhus. Alla ges nya möjligheter att få en bra roll i gruppen. För samtalet har man ju haft dagen innan. Då kanske man ofta har samtalat. Har det varit några bekymmer runt under våren, så har man ju pratat om vad vi behöver göra. Och då ska vi också ge eleverna möjligheter att inte gå in i det där mönstret som kanske var i juni. Utan det här är en ny start, och då börjar vi ute. Och då resonerar vi som så att visst kan man ha en bra grupp. Jag menar, för man går från sexan till sjuan, det kanske är i stort sett samma barn. Men på en gång det kommer in en ny elev, vilket ofta gör, så är det egentligen en ny grupp. Och då behöver man jobba med att skapa den här tryggheten i gruppen. Att göra gruppstärkande övningar som man sen då kan ta med in i klassrummet och skapa en trygg grupp. Så att alla kanske till exempel vågar prata, vågar visa vad man kan. Och så vidare. Så tänker vi att jobba gruppstärkande kommer gynna kunskapen.
I gruppen, är det klassen då? Hela klassen?
Ja, vi försöker tänka årskurs. Vi är ju egentligen klassiskt då tvåparallelligt. Och det här styrs ju såklart av lokalerna och hur de ser ut. Men vi försöker tänka en årskurs. Årskurs 4 eller årskurs 7. Sen rent fysiskt så sitter de i två olika klassrum.
Men det är stora grupper helt enkelt?
Vi har 26 till 28 elever beroende på om man går på högstadiet eller mellanstadiet i klasserna. Men vi försöker jobba årskurs och även i de olika ämnena då, ifall vi tar de större ämnena, ifall vi pratar högstadiet, tar svenska. Så försöker vi jobba att hela årskursen har ämnet svenska samtidigt, så att man också, och flera lärare kopplat sig till sig, så att man kan skapa mindre sammanhang.
Så
funkar det hos oss. Så vi försöker tänka årskursen. Sen såklart, rent fysiskt ser det ut så att man sitter i olika rum för att huset är byggt så helt enkelt.
Du nämnde gruppövningar. Mm. Bara ett exempel på en gruppövning, vad kan det vara?
Ja, ett exempel på en gruppövning ofta kan det vara, om vi tar de yngre och minsta barnen, att när man startar, när man inte känner varandra, så pratar vi om olika typer av namnlekar. När vi pratar äldre grupper som kanske också känner varandra i större utsträckning sen gammalt, så är det ju mer utmanande där man på olika sätt kan få tänka och göra lite kul. I år hade vi till exempel ett litet tema som inspirerats av det här TV-programmet Bäst i test bland de äldre barnen, där vi hade valt ut lite passande, för det handlar också om att man ska inte misslyckas, man ska inte bli uthängd. Nej. Du ska ju aldrig bli så att någon står där som blir svarta fåret och har misslyckats, hela gruppen förlorar. Utan det handlar ju om att man ska få lyckas tillsammans. Okay. Och att alla ska få lyckas. Så att på en gång man har en aktivitet där en kan förlora, så är inte den lämplig som en gruppaktivitet helt enkelt.
Nej.
Så att det handlar ju om att man ska få lyckas tillsammans. Så att det gäller att tänka till vilka övningar man gör. Så att aldrig i form av en tävling där vi har vinnare och förlorare, utan det handlar om att lyckas tillsammans.
Jag såg tidigare rektorn, Cirka, hon pratade på YouTube. Och hon nämnde just det här hur ni jobbar med att definiera elevens unika förutsättningar. Det är grunden för att skapa den här likvärdiga skolan. Kan du prata om det också lite grann?
Jag har inte sett det klippet, men vad lyfter de fram då utifrån elevernas olika behov? Eller?
Ja, precis. Mm.
Det är nyckeln hos oss. Vi pratar om ett begrepp då, att eleven ska vara i centrum. Och alla elever och alla människor har unika behov. Och för att lyckas nå alla så behöver vi hitta de här behoven. Och jag tänker också att det är en grund i tryggheten. Att Skapar man en trygg grupp behöver man också, vågar också eleverna vara liksom tydliga med att man har olika typer av behov. Och man behöver inte, ska man säga, skämmas för dem. I en otrygg grupp kan det ofta bli tydligt att man kanske, eleverna vågar liksom inte sticka ut och tydliggöra vilka behov de har. Och det blir känsligt vilka som kanske har, behöver göra muntliga prov till exempel, och sånt behöver mörkas. Men har vi lyckats med det här gruppstärkande, att vi är trygga att alla barn, alla människor har olika typer av behov, så blir det också ett tydligare och mycket enklare sätt där man kan prata om det mer öppet. Att ja, du kanske har glasögon, du behöver stöd av det. Den här eleven behöver hjälp, behöver prata mer och så vidare. Och då blir det ett bättre format där alla får lyckas, där allas behov får liksom tillgodoses.
Jag tänkte på hur lärarna, just att förstå varje elevs förutsättningar, kunskaps- och lärandeförutsättningar. Är det bara att genom att vara lyssnande i klassen, eller hur fungerar det? För det förstår jag också ett fundament här på Kringla skolan.
Såklart. Och det är såklart, det tar sin tid. Men här har vi ändå sett en vinst av att vi nu är en skola som har våra barn i stort sett från F-klass till årskurs 9.
Ja.
Vilket gör att vi har en röd tråd. Vi kan se ganska tidigt vilka behov olika typer av barn har. Och sen när de slussas genom vårt system med elevhälsan som kit, så kan vi hela tiden föra vidare den typen av information. Så när de kanske går från årskurs 6 till årskurs 7, så finns det en tydlig överlämning som då lärarna kan ta vid. Och framförallt är nyckeln här att vi ska jobba vidare på det som har skapat framgång. Det är inte så intressant att ta sånt som inte har skapat framgång. Utan vi försöker fokusera vid överlämningar på det. Att den här eleven har vi sett att det här har varit en framgång i. Och då ska vi jobba vidare på det.
Ni jobbar med paket. Vad är det för någonting?
Paket är tematiska arbetsområden som vi har utformat. Började egentligen när Lgr 11 kom här för 10 år sedan. När vi började bläddra den och började förarbeta hur, vilka förändringar och så vidare som fanns i den, så såg vi att det är väldigt mycket stoff, väldigt mycket centralt innehåll som ska hinnas med i de olika ämnena. Så då började vi titta på hur kan vi göra det här bättre. I den här vevan hade vi också dåliga resultat på skolan. Nu är vi framme 2011-2012 där någonstans. Och vi såg framförallt på våra avgångsklasser i årskurs 9 att vi hade mycket att jobba med när vi pratade om meritvärden, när vi pratade om fullständiga betyg och behörighet till gymnasiet. Så vi började titta på hur kan vi systematiskt utveckla vår undervisning och vad kan vi göra. Så det första läraren då fick i uppgift var att dels titta då på sina nya kursplaner inom sina egna ämnen. Och sen när jag kände mig trygg i mina ämnen började jag läsa igenom de andra ämnena. För att se vad finns det för kopplingar. Vart skulle vi kunna samarbeta? För vi såg att i många fall så var det väldigt svårt för våra elever att få ett sammanhang när de skulle läsa då 17 ämnen. Vissa ämnen fick sådär 40 minuter i veckan, så skulle de springa mellan olika lektioner. Vi trodde på en modell då att man skulle kunna ha mer sammanhängande och tydligare samarbeten mellan ämnen, så att eleverna fick ett större sammanhang under sin skoldag. Så vi började utforma det då som kom att heta paket. Jag då är gammal SO, idrottslärare. Så att jag kunde till exempel se att hemkunskapen skulle prata om näringsämnen. Biologin skulle läsa om kroppen. Och i idrotten så kom ju då träningslära och så vidare in. Här fanns ett givet samarbete. Inom SO:n kunde jag ju hitta massor, till exempel i samhällskunskapen så kunde jag ju hitta att i samhällskunskap ska jag läsa om ekonomi, om samhällets ekonomi i det större kretsloppet, medan hemkunskapen skulle läsa om hushållsekonomi. Varför inte göra det här tillsammans? Och utifrån allt det här och skolans alla olika ämnen så tog de här paketen form. Där vi hittar givna samarbetsområden så att eleverna kunde läsa olika ämnen mer koncentrerat. Och vi skapade någonting vi kommer att kalla Kringlaskolan-modellen. Där de här paketen som har varit 4 eller 5 i vissa fall olika per läsår. Och då går det till som så att det första som ska hända är att vi ska så ett frö. Vi vill att barnen ska börja tänka. De kanske går hem och frågar sina föräldrar, syskon, de kanske googlar. Men någonting veckan innan paketet ska sätta igång så ger vi dem någon liten grej. Och det kan vara något litet digitalt. Vi hade till exempel när jag läste ekonomi då, som jag nämnde, att de fick en bankbok. Eller det kunde vara någon frukt i idrott. Det är en liten grej bara, men vi vill att de ska börja tänka. Sen när de kom tillbaka till skolan efter den här helgen kanske, så hade vi alltid något vi kom att kalla, eller som heter, en happening. Det ska hända någonting, vi ska kicka igång det här ämnesområdet. Och det kan vara en teater, som ofta är populärt att lärarna gör teater. Det kan vara en film som har spelats in. Det kan vara ett studiebesök. Eller det kan vara att någon person kommer hit och liksom berättar något spännande. Det kan vara väldigt, väldigt olika. Men på något sätt ska det kickas igång. Och det ska vara lite lustfyllt. Efter det så går man liksom ut i de olika ämnena. För då är det dags att få in det som vi också behöver utveckla vid den här punkten. Det är bara elevinflytande. Och då har vi att skapa någonting, liksom en mindmap. Dels utifrån vad ska vi lära oss i de olika ämnena. Vad kommer komma? Och då kopplar man ju till det vi har då i Schoolsoft, som är vår plattform, i form av matriser. Vilka kunskapskrav och vilket centralt innehåll kommer in i det här? Mm. Vad är det ni ska träna på och vad är det ni ska visa att ni kan? Men sen kommer elevinflytande. Hur ska detta gå till? Och vad kan vi och vad vill man lära sig mer utav? Då kunde det ju vara då, för att återkoppla till ekonomi, att de kanske ville lära sig att göra en budget. Vad är det för spännande? För här har de hört talas om. Ja, då kanske vi gör en budget. Hur ska vi göra den här budgeten? Ja, jo, vi vill jobba 2-2, eller vi vill jobba enskilt, eller vi vill göra si. Ja, då kunde man se över det. Hur ska den redovisa? Hur ska ni visa vad ni kan? Ja, de kanske vill göra en film, eller de vill göra ett prov. Hela det här tar form hur vi ska göra det här paketet.
Och det är elevinflytandet.
Det är elevinflytandet. Så givetvis finns det ramar som lärarna sätter upp, men vi tar in deras tankar i hur och vad de vill och vad de kan och hur det ska gå till. Och sen börjar paketet kicka igång. Då jobbar de med de olika ämnena, för syftet är just att få dels mer tid och mer koncentrerat med tiden, men också att man kanske kan göra ett arbete som flera lärare tittar på. I det här jag nämnde att jag jobbar som idrottslärare runt näringsämnen. Ja, då kanske de skriver ett arbete runt träningslära, näringsämnen, som jag som idrottslärare tittar på, biologiläraren tittar på det, hemkunskapsläraren tittar på det. Så man gör ett arbete som flera lärare kan titta på. Och då har man också en tidsvinst, både för elev och för lärare. Så har vi satt upp hela vårt system. Vi har ju kvalitetssäkrat det här så att alla kunskapskrav såklart testas flera gånger. Centralt innehåll kommer flera gånger under de här paketen. Så på till exempel högstadiet då, så har du 12 paket under 3 års tid. Där vi då kan kvalitetssäkra utifrån vår ledningsposition nu då, att allting kommer med och att eleverna får det som de ska få.
Okej, då förstår jag.
Och det här är också en enorm vinst. Jag menar, det kan dels vara att säga att en elev skulle kunna byta skola. Då får man ofta frågan, vad har eleven gjort? Vi kan skicka exakt vad som har gjorts. För det är varenda centralt innehåll från 7:an finns med. Det här har vi jobbat med. Kommer en ny lärare in, okej, vad ska göras? Vad har eleverna gjort i 7:an? För man kommer in då årskurs 8 till exempel. Ja, det är exakt det här som har gjorts. Och här ska du ta vid. För den grovplaneringen finns redan. Istället för att man ska komma in och säga, ja, vi vet inte riktigt vad som har gjorts, utan ja, ta vid någonstans och så vidare. Så att kvaliteten för oss blir betydligt bättre. För vi kan tydligt redovisa exakt när och vad som har gjorts och vad som ska göras.
Det här är trygghet för eleverna såklart.
Trygghet för eleverna att de får det de ska.
Ja. Mm. Jo, jag tänker på det här med, ni jobbar också med matriser. Jael Mehta, Harvard-professor i pedagogik, han betonar hur viktigt det är med att lärande moment har en mening, ett mål, för att eleven ska motiveras och känna att det finns ett värde att förvärva kunskapen. Och ni jobbar ju med matriser och det låter som att ni har läst vad han har skrivit och så.
Ja, vi är överens, absolut. Det är väl jätteviktigt att eleverna förstår och vad syftet är. Varför ska jag kunna det här och så vidare? Hur kommer det in i ett större sammanhang? Där kan matriserna definitivt fylla en funktion. Och då jobbar vi med Skolsoft och de matriserna som finns där. Så kopplar vi såklart till det här ämnesområdet eller paketet som vi jobbar med. Det här kunskapskraven ligger i botten, det är de vi ska kunna. Och då får man ju såklart förtydliga dem, för det är inte alltid så att det språket är helt lättillgängligt för alla, att man förstår vad konkret är det. Och då får man ju koppla den här uppgiften då, som man kanske ska göras till ett kunskapskrav, och förtydliga att det här ska man göra. Och pratar vi betyg så kan man ju också såklart göra skillnad på olika nivåer och sådär. Men det handlar om att konkretisera det här kunskapskravet till verkligheten, så att eleverna kan se att det här ska jag göra för att uppnå det.
Är det pratar också om att göra kunskapen autentisk.
Absolut, jätteviktigt.
När ni arbetar med paket, vad innebär det för lärarna, för lärarens arbetssätt mer specifikt?
Det betyder krasst att lärare på Kringlaskolan måste gilla att samarbeta. Det är vi tydliga med när vi rekryterar, att man måste gilla det arbetssättet. Gillar man att stänga in sig och göra sitt, nej, då kommer det inte bli något bra. För de här paketen bygger ju på att man samarbetar över ämnesgränser. Och man ska tycka det är kul att samarbeta. För dels har vi någonting vi kallar projektmöten eller paketmöten, där man då alla lärare som är inkopplade i ett ämnesområde träffas regelbundet för att stämma av att det som ska ha gjorts har blivit gjort, så att jag kan ta vid, så att att det flyter på helt enkelt. Så vi har alltid också en paketledare eller projektledare som driver varje
okay.
alla de här som ser till att det blir gjort, att eleverna har fått det de ska och så vidare. Så att som lärare bygger på att man gillar att samarbeta både inom sitt ämne men också över ämnesgränser. Bygger också på att man ska kunna följa den ram som vi har satt upp. För som jag nämnde tidigare så finns ju de här paketen. Det står vad årskurs 7 eller årskurs 3 ska göra under en viss period. Vilket centralt innehåll och vilka kunskapskrav som ska tas vid. Vilket gör att man måste gilla att följa den mallen. Betyder inte att vi exakt bestämmer hur du ska göra någonting. Men man måste följa det i och med att de här paketen bygger på varandra. Så det ska man också klart köpa. Men som jag var inne på, så är det sätt att kvalitetssäkra att allting blir gjort och eleverna får det de ska. Så det är viktigt. Men så att krasst, nu är ju det här digitalt, men man kan tänka sig som att man kan plocka ut en IKEA-kartong och där tar man upp sakerna som är kopplat till det här paketet, det som ska göras. Och så står de här i ordning och då gäller det att lärarna följer den ordningen, för annars faller det lite grann.
Ja.
Sen är det väl jätteviktigt att hela tiden utvärdera, att göra om. Det som var bra för 4 år sedan behöver inte vara bra nu.
Nej.
Så efter varje paket så har vi ju alltid ett möte där man då lyfter vad har varit bra och vad behöver förbättra. Så att lärarna behöver komma med sin input och känna att de äger saker och ting, för annars blir det inte riktigt bra. Så att input och utveckling hela tiden. Men man ska känna att man kan köpa konceptet och följa den röda tråden.
Vad blir din roll i så fall? Är du någon form av coach eller bollplank? Eller hur funkar du din roll?
Ja, lite både och. Sen finns det ju 3 biträdande rektorer som är ännu närmare det här i vardagen. För att det är ju ganska... Det här paketen är kopplade lite till stadierna i och med att våra kursplaner ser ut så idag. Men absolut att våran roll som skolledning blir ju att det här följs, för det är våran modell. Och att hela tiden se till, dels som sagt då, att det följs, men också att utveckling sker. För vi ser det som jag sa, för det som var bra för 7 år sedan är inte bra idag. Utan vi behöver utvecklas och hänga med.
Kan man säga någonting om hur det har utvecklats? Bara ett exempel, det är
intressant. Som är nyckeln att se, det är att eleverna ska se den här röda tråden i undervisningen. Det är nyckeln. Det kan inte vara så att vi när i ett planeringsstadie där vi vuxna sitter och tänker att någon koppling finns mellan ämnen och gör det för stort, då faller det lätt. Det är viktigt att eleverna ser att det här hänger ihop. Som jag var inne på då, hemkunskap, samhällskunskap i ekonomi. Ja, där är det tydligt att det finns en koppling.
Så då kan man säga att elevernas behov har under de här 7 åren, då, exempelperioden då 7 år, har förändrats.
Ja, det har den gjort. Och framförallt kanske ännu mer ser vi hur strukturen på lektionen har förändrats. Och framförallt vikten av att... att det är en tydlig variation för att nå fler elever. Okay. Vi kan inte ha att det blir liksom för stabbig undervisning, utan det måste ha inslag av olika och att det är upplevelsebaserat. Det ser vi en framgång i.
Så det har blivit mer upplevelsebaserat helt enkelt? Ja, det finns ett större behov av det?
Precis så, större behov av att få uppleva själv, vilket då satte allt på en stor, stor utmaning under det senaste året då med pandemin, i och med det här att få uppleva, att kanske få input av form av föreläsning, studiebesök, den typen, det är värdefullt. Men det var ju knepigt såklart förra året när inte det gick att genomföra.
Så det går inte bara att sitta i klassrummet helt enkelt?
Nej, det är jätteviktigt. Där ser vi en framgång att eleverna får egna erfarenheter. Då når vi som längst med dem. När man både får teori men också uppleva.
Och då är det fördelen att jobba just med, med paket. Mm. För ni har den här introduktionen när ni sår det här fröet.
Ja, precis.
Och då kan det bli en upplevelse.
Det är ju definitivt
det. Det sa du i för sig förut.
Nej, men verkligen så. Men också i den lilla lektionen. Att man inte bara kan läsa om någonting teoretiskt. Men att man också får göra, uppleva. Att man får in sinnena på olika sätt. Ja. För att där ser vi en framgång med att nå fler elever.
Och då kopplar ni det till verkligheten också.
Ja. Precis, så är det ju verkligen. Att där ser vi framgång när vi hittar det. När eleverna också ser, inte bara koppling kanske till betyg, utan ett större värde än så. Någonting att ha med sig liksom i livet, en kunskap som är nyttig. Mm. Då når vi allra längst. Och det här tänket måste man ha både på det större planet när man planerar in den typen av studiebesök, men också när man planerar lektionen. Att det inte bara ska vara teori och att lära en berätta, men att man också får göra, uppleva, koppla på de olika sinnena. Ja. Man lär på olika vis. Vissa kanske lär genom att se, lyssna. Vissa behöver använda fingrarna, för då får man in muskelminnet. Att använda olika sätt för att just nå eleverna, att det ska bli mer upplevelse.
Hur kan de använda fingrarna? Är det att de skriver en egen berättelse då? Eller?
Ja, det kan det vara. Men liksom kopplat till, nu blir det mycket kopplingar till sånt jag har gjort. Men ta SO:n och ekonomi där. Vi pratar om kretslopp. Det gäller att förstå det ekonomiska kretsloppet. Mm. Ja, det är klart att det blir en teoretisk att man berättar om det. Men en sån sak bara om att skapa ett pussel av det ekonomiska kretsloppet.
Okay, ja.
Att man får lägga det då själv med fingrarna. Vad händer ifall staten höjer bolåningsräntan? Hur påverkar det hushållet? Och att man får dra pilar och lägga det här pusslet. Det är ett sätt att...
Skapar man pusslet själv då, eller?
Ja, det har varit lite olika. Det är klart man kan få vissa sånt. Men ofta är det en vinst när man själv får tänka till som lärare. Det blir lite bättre än att ta material som finns från...
Okej, okay, så läraren får hitta på pusslet helt enkelt?
Ja, det var bara ett litet exempel.
Jag har det är ett bra exempel att använda.
Våran bildlärare till exempel vet jag hjälpte SO-lärarna att skapa bilder från allting från andra världskriget när de läser det, just för att de ska kunna lägga ett bildmemory och kunna berätta om de olika. Det kan också vara en del när du kanske ska redovisa och ha ett prov, vissa att jobba utifrån bilden och låta barnen berätta. Det handlar om att på olika sätt få och nå barnen, så att upplevelser kan ju vara på olika sätt. Mm. Det behöver inte alltid vara att du måste åka till en plats att uppleva, utan det kan också vara att du får uppleva på olika sätt under lektionen. Grasten, då tänker jag på två olika sätt. Dels så är ju det en stund för återhämtning, men också en utmaning för många, för att det kan vara kanske lite otryggt att gå ut på rasten, för vad ska hända där, vad ska den säga och så vidare. Vi har en konflikt, mycket kan hända. Så här har vi försökt hjälpa till. För dels vill vi ha rörelse på rasten.
Ja.
För rörelse är bevisligen bra för människan ur en hälsosynpunkt. Vi pratade ju om elevhälsoteamet tidigare. Och här är också en sån sak när man tittar på helheter i skolans verksamhet. Hur vi kan utveckla så att barnen mår bra.
Okay, ja.
Och att få till rörelse på rasten är ju en framgång. För som jag var inne på, rörelse har ju visat sig bra på dels fysiskt såklart, men även psykiskt, socialt. Hälsans tre ben. Men också att man har sett en poäng i att fysisk aktivitet är bra för vår hjärna och inlärning. Så att det är både kopplat till trygghet och kunskap. Så det vi har gjort då är ju att vi vill ha aktiva raster.
Hur uttrycker de sig?
Och då har vi gjort som så att vi har personer som är ansvariga för att driva rasten. Varje rast ska det finnas fler aktiviteter där barnen kan gå, som då ska erbjuda dels att det är tryggt och bra, men också rörelse. Det här går till som så att det sätter upp ett schema på vad veckan erbjuder när det gäller rast. Då kan barnen gå dit och titta. Fan, man är en av de eleverna som känner att det kan kanske vara lite otryggt, lite läskigt att gå ut på rasten, så vet jag att det alltid kan gå dit. Jag kan gå till dit och sätta mig och jag kan vara med på den här leken eller aktiviteten. Det har vi också sett. Till en början så gjorde vi det här bara bland de yngre barnen. Men sen så tänkte vi, varför gör vi inte det bland de äldre även på högstadiet? Så då gjorde vi det och har styrda aktiviteter och sett framgången med det. För det är såklart att många dels aktiverar sig. Men vi har också sett att det blir ett sammanhang. De här som kanske inte har en given kompis, de kan sätta sig där. Man kanske inte ens är med på leken, men man har ett sammanhang och man behöver inte känna att man är ensam. Så man kan gå och hänga där. Det kanske bara är så att det är, vi hoppar hopprep och det är musik där. Men då blir det naturligt att jag sitter där.
Är det ett exempel på vad högstadieeleverna kan få göra?
Absolut, ja. Det var väldigt liksom basic. Och det här är inte någon raketforskning eller aktiviteter, utan det handlar om att det ska finnas en trygghet utifrån trygghetsaspekten någonstans att gå. Ja. Där det givetvis är vuxna som är med och styr. Men också att man kan röra på sig, för att det har visats också är hälsofrämjande.
Och det är aktiviteter som eleverna på högstadiet tycker är roliga, ja, såklart.
Vi vill ju annars såklart ha
sånt som... inte vara med.
Och det här är ju en del i att få in elevinflytande. De kan ju få önska såklart också vad är kul på resten och vad vill vi göra. Men värdet ska just vara att det ska finnas en plats att gå till där det erbjuds en aktivitet. Utöver det så har vi klart också det fria med många rastvärdar och vuxna ute. För det skapar trygghet. Men att vi har minst två stycken givna stationer som schemamässigt sitter uppe och som alltid händer på rasten.
Går eleverna till de här aktiviteterna?
Absolut.
Rörelseaktiviteterna?
Definitivt kanske ännu mest på högstadiet att det lockar, de vill ha saker att göra och de tycker det är kul när det finns ramar. Så är det definitivt. Sen såklart jobbar vi mycket med att de vuxna ska vara ute. Dels så har vi ett styrt rastvärdsschema, men också vikten av att man kanske går ut som vuxen ändå, för just vikten av relation ser vi är skapa framgång. Att skapar jag relation till ett barn på rasten eller när man gör någonting annat i matsalen, så har jag värde av det när jag kommer till min lektion.
Jobbar ni på särskilt sätt just för att lärarna ska skapa den här relationen? Ja, finns det några metod för det?
Nej, men vi pratar mycket om det, att när vi kommer till olika miljöer, det kan vara en idrottsdag, det kan vara i matsalen, men att man som lärare ska fundera, vilka är det som jag kanske har en utmaning med på mina lektioner?
Okay.
Och då kanske det är dit jag ska gå. Det är kanske där jag ska forska lite vad den här eleven har för typ av intresse. För har man upplevt någonting ihop? Det kan ju vara att vi har varit på hike med högstadiet, man har varit i skidbacken, man åt pulka, vad det nu än är. Har man skapat det och upplevt något sånt ihop, så kommer man ha värde av det i under lektionen. Mm. För att en elev som har gjort någonting tillsammans med dig som kanske var kul på något sätt, ja, såklart så kommer jag kanske lyssna mer på dig när du berättar hur det ska fungera i klassrummet.
Mm. Det är relationell pedagogik, en vetenskaplig inriktning. Så att...
så försöker vi tänka. Jag var inne på det tidigare, jag var idrottslärare tidigare, och då kommer de här dagarna som vi jobbar med, när man kanske har olika typer av idrottsaktiviteter. Ja. Utan att veta exakt, men jag har i alla fall erfarenhet på andra verksamheter eller andra skolor, att det kanske var en dag som många andra lärare hade möjlighet att kompa ut.
Ja.
Eller inte alltid älskar att vara med på. Det är inte aktuellt hos oss. När vi har en idrottsdag, eller det kan ju vara något annat ämne som har någon aktivitet, då är man med.
Ja.
Och det betyder inte att jag ska vara med och springa, hoppa höjdhopp eller vad det ska, utan jag är med, ser det som möjlighet att skapa band till och skapa relationer till eleverna och se den helheten. Att det är också en nyckel hos oss, att man förstår hur pusslet hänger ihop.
Är det som är kringlandandan det här bland lärarna, att skapa det här, teamarbetet där alla sluter upp bakom de här idéerna du uttrycker?
Helt enkelt, absolut så. Vi har ju pratat om kringlandskolan andra, det är ett viktigt begrepp hos oss och någonting vi håller fram vad det står för, och det är precis samarbete, vi hjälps åt. Vi pratar om att allas barn. Det är inte så att en idrottsdag att det är idrottslärarnas barn, utan det är allas barn och vi hjälps åt i alla sammanhang.
Ja, men jättebra, jag får tacka dig, Magnus Andersson.
Tack själv.